Jag är mycket tacksam om ni frågar, om ni inte förstår vad jag säger, och hjälper mig att förklara det som låter konstigt till följd av mitt tungomål. Ett ord som jag har använt nästan i varje mening är det svenska ordet otro. Det är alltså det norska vantro, har jag fått veta. Så jag har inte talat om detta att vara lite oredlig, otrogen, utan att inte förtrösta på Herren och hans ord. Det har nog kommit fram av sammanhanget, men det är alltså vantro. Heter det vantro? Vantro. Det ska också så småningom bli mera tillfälle till frågor, men jag tror att vi kan låta några fler föreläsningar gå först, så att om ni har många frågor så skriv ner dem så att ni kommer ihåg när det sedan blir mera tid för frågor. Den andra föreläsningen bär rubriken Vittnesbörd ur Israels historia. Och den som redan har hunnit bläddra lite grann i kursboken kan då se att det jag nu ska försöka tala om på en lektionstid här omspänner ganska många sidor i det här häftet. Det är från sidan 17 och det sträcker sig fram till sidan 43 ungefär. Och då förstår ni att vi inte hinner att blicka in i detalj i det här ämnet heller, utan vi får ta fram några exempel. Vittnesbörden ur Israels historia visar oss hur folket förhöll sig till Herrens ord, om det var frågan om tro eller vantro då. Och om vi går till Mose efterträdare Josua, så finner vi först ett exempel på en person som lyssnar till Herrens ord. En förebild för oss hur det skulle vara med också dig och med mig om vi ville vara sanna israeliter. Det står om Josua att han höll fast vid allt det som Herren talat. Han förde ju folket in i det utlovade landet, in i Kanans land. Och han lät därvid ingen slippa undan. Det vill säga han dödade, han gav till spillo allt vad anda hade, så som Herren Israels Gud hade bjudit. Kanske jag redan nu ska säga det jag kommer att tala om i samband med kyrkotukten senare, att det här är i sak detsamma som står i den 137:e psalmen: salig är den som får taga dina späda barn och krossa dem mot klippan. Som får ta Babels späda barn och döda dem. När kristna läser det stället, eller när de läser det här stället om Josua, att han gav till spillo allt vad anda hade, så kan man inte fatta hur kan Gud ge beröm för det. Hur kan han säga att den är salig som handlar på det viset? Men det gör han. Han säger den är salig som handlar så. Den människan är välsignad. Den människa handlar alltså i enlighet med det ord som skänker välsignelse. Men då kan man ju fråga, hur ska vi förstå det här? Jag kom då ihåg vad vi redan har sagt, att i gamla förbundets tid framträder Guds folk i en alldeles bestämd yttre ordning. Det yttre instrumentet eller den yttre organisationen för det troende är en alldeles bestämd stat, ett alldeles bestämt folk, ett alldeles bestämt rike i gamla förbundets tid. Det begränsar sig inte till något andligt, utan det andliga är i gamla förbundet förbundet med det yttre, hör direkt samman med det yttre. Så när man håller sig till det andliga, till de andliga välsignelserna, så måste man samtidigt hålla sig till det yttre Jerusalem. Så måste man hålla sig till det yttre leviterna. Så måste man hålla sig till det yttre Kanan. Ty den andliga och eviga välsignelsen är under gamla testamentets tid knuten till detta yttre folk, det yttre landet, det yttre templet, den yttre staden Jerusalem. Man kan alltså inte säga jag håller mig till det andliga Jerusalem, eller jag håller mig till det andliga Israel, eller jag håller mig till den andliga offertjänsten, eller jag håller mig till det andliga landet, men jag struntar i det yttre Kanan, den yttre tempeltjänsten. Jag bryr mig inte om hur det går det yttre Jerusalem. Det går inte. Ty den andliga och eviga välsignelsen är i gamla förbundets tid knuten till ett alldeles bestämt folk, en bestämd stam, en bestämd stat, en bestämd plats på kartan. Och på samma sätt så är alltså Guds fiender inte bara andliga fiender, utan just de som vill riva ner det yttre ting som är bärare av den andliga välsignelsen. De som vill riva ner Jerusalem såsom Babel. De som vill fördärva och förstöra landet och folket. De är på en gång både andliga fiender och lekamliga. Kan ni säga lekamliga? Lekamliga fiender. Och så måste också då bestraffningen av de andliga fienderna, fienderna till Gud, fienderna till Guds ord och ordning, också bli inte bara andlig utan också yttre konkret. Det följer av denna gamla testamentets ordning. Man kan alltså inte bara straffa fienderna med munnens svärd, med lagens predikan, utan eftersom kyrka och stat är detsamma i gamla förbundet, identiska, och har tyvärr lurat många nya förbundet att göra det identiska där också, vilket det inte får vara, så måste den andliga bestraffningen gå hand i hand med den yttre, kroppslig, lekamlig bestraffning. Så när Babel ska straffas så kan man inte ge dem en straffpredikan eller ställa dem utanför församlingen, utan när de ska bestraffas andligt och ställas utanför så måste de dödas. Så måste den världsliga yttre bestraffningen följas åt. Det gick inte att bestraffa kananéerna och hetiterna och girgaséerna och periseerna genom att med ordet bara andligen bestraffa så som sker i nya förbundet. Man bestraffar med ordets predikan. Man ställer utanför församlingen utan att landsförvisa, utan att stena. Ni vet att man ibland har missförstått detta och stenat också i nya förbundets tid. Och landsförvisat ur Norge, i varje fall ur Sverige, villolärare. Därför att landet och kyrkan blev samma sak som det var i gamla förbundet. Man blandade samman kyrka och stat. Men i gamla förbundet hörde det ihop. Och det är förklaringen till att den är salig som bestraffar Guds fiender. Och bestraffningen måste ta sig detta uttryck att de dödas, de ges till spillo. Så får Josua mycket beröm. Han var en Herrens trogne tjänare. Det heter i Josua 11:15, så som Herren hade bjudit sin tjänare Mose, så hade Mose bjudit Josua, och så gjorde och Josua. Han underlät icke något av allt det som Herren hade bjudit Mose. Så ska det alltså vara i Guds församling. Vad Herren har bjudit, det ska vi älska och hålla kärt och förbliva vid. Och gör man det, så ger man det vidare till sina barn och efterkommande. Men det är ju inte vår egendom, Herrens ord, utan det är Herren som vi har att troget förvalta och ge vidare. Och så gav Mose Herrens ord och befallningar vidare till Josua. Mose hade bjudit Josua vad Herren hade bjudit. Så ska det vara. Och Josua i sin tur, han gjorde så. Han underlät icke något av allt det som Herren hade bjudit Mose. Och lägg märke till att Josua inte säger så här: försök nu att tro på och hålla fast vid det mesta, eller det som synes rimligast eller mest gångbart, kan man säga så. Det som passar in, det som människorna kommer att tycka om. Nej, inför Gud och vad han talar, där har vi inte möjlighet att välja om vi tror Gud. Vi vet ju att han har redan valt. Och det han har valt är alltid det bästa. Och det han säger är alltid kärleksfullt, även om det för oss synes grymt och okärleksfullt. Och därför säger ju Josua: var nu ståndaktiga i att hålla och göra allt vad som är skrivet i Mose lärobok. Allt. Och detta upprepas ofta i alla stycken. Allt. Jag tror inte att ni kan hitta någonstans i den heliga skrift att en apostel eller en profet säger: ta fasta på det mesta eller på vissa huvudpunkter. Det heter alltid allt i alla stycken. Allt sammans är ju utblåst av Gud, av Guds ande ingivet och nyttigt för oss. Och Josua säger vidare, det är Josua 23, verserna 6 och 7: vik inte av därifrån. Inte åt något håll. Gå rakt fram. Han säger: vik inte av till vänster eller till höger. Det vill säga, gå rakt fram. Träd icke gemenskap med dessa folk som ännu är kvar här jämte er. Ej heller nämnen deras gudars namn eller svärgen vid dem eller tjänen och tillbedjen dem. Med andra ord, han varnar för unionism, att man har en gemenskap som inte är grundad på samma tro. En gemenskap med dessa folk som icke håller sig till Herrens ord, som inte är Herrens folk. Och det står i Josua 24:31 att Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. De som vore kvar efter Josua och som visste av alla de gärningar Herren hade gjort för Israel. Här ser ni alltså välsignelsen av gudfruktiga lärare och ledare. Josuas tro och fasthet och ståndaktighet blev till välsignelse för hela folket. Så länge han levde så kom hela folket att få höra om Herrens gärningar. Och det är Herrens gärningar som gör oss fasta. Det är ordet om vad Herren har gjort som ger oss styrka och ståndaktighet. Och talet om Herrens gärningar, Guds tal, det göd så länge Josua och det äldste levde. Och Josua, han dog ungefär 1390 före Kristus. Och den tid då också det äldste som hade stått vid Josuas sida inte längre talade Herrens ord ibland dem rent och klart, då har vi nått fram till ungefär 1375 före Kristus. Och då börjar den så kallade domartiden i Israel. Och vad hände då? Jo, man började med unionism. Man trädde i gemenskap med hedningarna. Man samverkade med dem som icke hade samma lära och tro. Det heter, det förgjorde icke det folk om vilka Herren hade givit en befallning, utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar och dessa blev dem till en snara. Så står det i Saltaren 106, verserna 34-36. Den 106 salmen ger ju en överblick över Israels historia. Och så kommer olycka över folket. Man begår otukt i andlig mening, ofta också i lekamlig mening. Det följdes ofta åt till den kananeiska avgudadyrkan. Innebar ju ofta en sexualkult. Men Bibeln använder ju ordet otukt också om detta att hylla falsk lära, franglära. Det är otukt eftersom Israel ska vara Lammets hustru, Herrens brud, Herrens hustru, som är trogen och trofast, förlitar sig på sin Herre och icke dyrkar andra gudar. Så sände Gud domare av nåd gång på gång på gång. Och en tid så blir man trogen. Men så går det inte så många år, så avfaller man igen. Och varje gång därför att man lyssnar på främmande lära. Och om vi skyndar vidare i Israels historia så kommer vi på 1000-talet före Kristus fram till Samuel. Och Samuel får bli en reformator. Och jag hinner inte gå in på Samuels historia, det märkliga i samband med hans födelse och hans kallelse, utan nöjer mig med att stryka under att Samuel återigen med kraft såg till att man utrotade den falska gudstyrkan. Han var alltså inte en sån här positiv teolog som försöker att främja den rätta gudstyrkan utan att utrota den falska. Utan det är samma sak. Det går hand i hand, som vi sa förut. Att säga ja till sanningen innebär Guds nej till lögnen. Och så skaffade han bort baalerna och astarterna och såg till att man tjänade Herren alena. Det blev ett återvändande till Herrens ord. Han inrättade bibelskolor. Intressant. Det heter i Bibelns språk profetskolor, där man undervisades i Herrens lära. Så ville folket ha en konung, och man fick en konung, Saul. Men ni vet hur tragiskt det gick för Saul. Och återigen, det var ju bara lite vranglära, bara lite mänskliga tankar som syntes så kärleksfulla och humana. Han ville icke lämna amalekiterna och deras boskap till fullo till spillo. Han skonade konungen Agag och han skonade de fetaste djuren. Det verkade ju förnuftigt för människans tankar, men det var i strid med Guds ord, och det blev hans dom, och så drabbas han av förbannelsen. Det slutar ju så illa med honom att när han vill ha hjälp så vänder han sig till döden, till spiritister, till en andebesvärjerska istället för gudarnas gud och herrarnas herre. Så illa kan det gå. Och det heter ju i första Samuelsboken 28:18: eftersom du icke hörde Herrens röst och icke lät Amalek känna hans vredes glöd, därför har Herren nu gjort dig detta. Kan det sägas tydligare? Förbannelsen kommer när man icke lyssnar till Herrens ord. Och Saul lät icke amalekiterna känna Herrens vredes glöd, därför att Saul ville veta bättre än Gud. Hans vägar var förnuftigare och bättre än Guds vägar. Ja, konung David skulle vi tala mycket om, men vi kommer, tror jag, tillbaka till honom när vi ska tala om det messianska löftet. Löftet om kvinnans säd bindes ju till Davids ett, till Davids stam. Frälsaren som ska komma, han ska ju vara av Isais rot, och Isai var ju Davids far. Han ska vara en Davidid, och han ska vara en konung som aldrig slutar att regera. Det är ett evigt rike, och aldrig någonsin ska det sitta någon annan på det sanna Israels tron än en Davids son. Och så är det. Davids son sitter på tronen i detta ögonblick och i all evighet. Och han är densamme som Jesus av Nazaret, han som föddes av Davids säd i Betlehem, så som Jesaja och profeten Mika hade förutsagt. Mitt löfte till David skall jag icke bryta, hans säd skall förbliva evinnerligen, och hans tron inför mig så länge som solen, läser vi i 89:e psalmen. Men Davids son, det tycks ju vara Salomo. Men Bibeln gör det klart att löftet gällde en annan. Det gick inte i uppfyllelse med Salomo. Tvärtom, Salomo, han blev en stor unionist. Han samverkade med främmande gudsdyrkare. Han övergav Herren i slutet av sitt liv till följd av samverkan med sina många hustrur från främmande folk. Och domen över folket, och det klyvs i tu, splittringen, den kan ju ytligt sett ha de rätta lärarna till orsak. Till de rätta lärarna visar på avfallet, och när det sker så blir ju splittringen uppenbar, den som redan avfallet har åstadkommit. Men ytterst är det ju icke de rätta lärarna som splittrar, utan de uppdagar, de blottlägger bara ett inre avfall som redan har ägt rum, så att det inre och yttre följs åt. Men det som skapar det inre avfallet är alltid vrangläran. Och det står här i första Konungaboken 11, när det förutsägs att 10 stammar ska slitas loss från Jerusalem, från Davids stad. Då står det: så skall ske därför att du har övergivit mig och tillbett Astarte, sidoniernas gudinna, och Kemosh, Moabs gud, och Milkom, Ammons barns gud, och icke vandrat på mina vägar. Det var orsaken till att riket slits sönder. Och så får vi ett nordrike och ett sydrike. Nordriket, det 10 stammarnas rike, kallas för Israel. Och sydriket, som består av Juda, i huvudsak bara Juda, kallas just för Judarike. Och ser vi då först på nordriket, Israel, så kom det då att bestå mellan åren 931 och år 722 före Kristus. Och det är en kuslig läsning. Själva grundvalen för detta rike var ju felaktig. Den grundade sig på egna påfund och icke på Guds ord. Vi har förut sagt att i gamla förbundet fanns det ingen valfrihet, att man kunde välja olika yttre instrument för att befrämja Guds sanna folks sak. Utan det yttre instrumentet, den yttre organisationen, var av Gud given. Guds välsignelser var bundna till en alldeles bestämd yttre ordning. Och till denna ordning hörde Jerusalem. Till denna ordning hörde templet i Jerusalem. Till denna ordning hörde leviterna. Men Israel, det 12 stammarnas rike mellan 931 och 722, de avvek från denna grundläggande ordning. De hade icke Jerusalem till sitt centrum. Man sökte välsignelsen vid sidan av Jerusalem och templet. Man sökte den vid guldkalvar i Betel och i Dan. Man klarade sig utan den levitiska ordningen. Man skaffade präster från andra stammar. Och på det viset så vilar detta nordrike på en främmande grund. Och när Gud genom sina profeter dömer dess konungar, då heter det alltid: inte heller han upphörde med den synd som Jerobeam, dess första konung, hade infört. Det var huvudsynden hos Jerobeam och alla hans efterföljare, att de icke höll sig till den av Gud givna ordningen, till Jerusalem och till leviterna, till templet. Av eget påfund anordnade han en högtid i åttonde månaden och gjorde själv tjänst vid avguda altaret i Betel. Det var en egen mänsklig inrättning. Han hade präster från allehanda män ur folket, sådana som icke voro av Levi barn. Också det stred mot Guds ord. Och så hotar då Gud med att det ska ske som Mose redan hade sagt: ni ska ryckas bort ifrån landet och förströs bland andra folk. Ni ska prisgivas. Och det skedde. Och Gud ger tydliga förutsägelser om och om igen, och de går varje gång i fullbordan. Och exemplen på det finner ni när ni studerar den här skriften. Den, det hinner jag inte att visa på. På 800-talet så framträder konung Ahab med sin fenisiska hustru Isebel. Och det är under samma tid som profeten Elia lever. Det är en svår avfallstid. Hur många israeliter efter köttet tror ni att det finns i Kanaan på denna tid? Det vet vi inte, men vi kan gissa kanske 200 000. Vid denna tid talar Gud om exakt hur många sanna israeliter det fanns. Och det var inte detsamma som Israel efter köttet. Han uppenbarar för Elia, som ser denna Baalstyrkan och detta öppna förakt för Gud, och tycker att här verkar jag vara ensam kvar. Han får veta att jag har 7000 som icke har böjt knä för Baal. Det är en uppenbarelse som vi annars inte får. Vi kan inte avgöra hur det står till i människornas hjärtan. Vi kan bara avläsa frukterna. Vad är det för bekännelse i ord och handling man ger? Och utifrån den bekännelsen har vi att hålla den som har en bekännelse i ord och handling som är i enhet med Guds ord. Honom håller vi för en rätt israelit, för en sann broder, för en Jesu Kristi vän. Men vi kan ta fel. Det kan vara en hycklare. Vi kan aldrig se in i hjärtat. Men så mycket kan vi säga att den som uppenbart bär frukter i ord och handling som strider mot Herrens ord, då saknar han den rätta bekännelsen som vi kan gå efter. Vi kan inte se in i hjärtat. Men Elia får veta att det fanns 7000 som inte hade böjt knä för Baal. Endast 7000 i ett folk på förmodligen flera hundra tusen. Så ser vi hela Israels historia, hur man vänder Gud ryggen. Gud sänder den ena profeten efter den andra. En av de sista som kommer till Nordriket, det är Amos. Han kommer till Betel där man dyrkar kalven, kommer med sanningens ord, men man visar bort honom. Gå bort härifrån. Kom inte och stör ordningen och gör uppror ibland oss. Och så kommer domen. Folket måste utplånas. Gå under. Jag kan icke längre skona det. Och så måste det gå under. Men Amos säger, med undantag för en liten rest. Denna rest är lik en örsnibb av ett djur som fångas av ett rovdjur. Likt en örsnibb. Jesaja använder bilden av en stubbe. Det är allt som är kvar av det ståtliga stora trädet. På Jerobeam den andres tid i början på 700-talet säger Herren: Herren hade ännu icke beslutit att utplåna Israels namn under himmelen. Det hade ännu en liten tid. Och sen får vi veta hur Herren gång på gång sänder profeter. Som Jeremia säger titt och ofta, men man ville icke höra. Endast en kvarleva, endast några under tidens gång lyssnar och tror, men de allra flesta blir förhärdade, och till slut så kommer gamla förbundets totala undergång år 70 efter Kristus. Precis som Jesus hade förutsagt, sten lämnas icke på sten. Men då hade redan dessförinnan den andliga verkligheten, välsignelse, det rätta offer som den gamla ordningen stod för, hade ägt rum och fanns där frigjord från det instrument som Gud själv hade inrättat men som blev otjänligt. Om vi nu ser på Guds profeters egen kommentar till Israels undergång och avfall, så är det just detta: man förkastade Herren. Därför försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare, profeterna. Det är slutkommentaren i andra konungabokens 17:e kapitel. Om vi istället då ser på det judastam, judarike i söder, hur gick det för det? Ja, det kom att äga bestånd något längre. Men det gick illa också med detta rike. Det hade ju i sin mitt Jerusalem, och det hade den av Gud instiftade tempeltjänsten, och den hade Davids hus. Men var var de 10 stammarna som skulle tillsammans med de andra två vara Guds folk. Ja, de hade avvikit. Och så visade sig att också Judas stam till större delen vänder Gud ryggen. Och profeterna måste gång på gång säga: ni måste gå under, men allenast för Davids skull, för Jesu Kristi skull, så uppskjuter Gud domen en längre tid, men till slut måste den komma över det yttre Juda. Det fanns konungar i Judarike som var frommare än i Nordriket. En av dem var Asa på 900-talet. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, står det. Och då tänker man, vad gjorde han då? Jo, då står detta: han drev ut, han skaffade bort, han slog sönder, han dödade. Och då tänker man, det var ju egendomligt. Men det är återigen detta, att när han höll fast vid Guds ord och befrämjade den rätta läran, så måste han samtidigt skaffa bort alla de eländiga avgudabeläterna, driva ut tempelbolarna, skaffa bort de främmande altarna och offerhöjderna, slå sönder stoderna, hugga ned aserorna. Han församlade hela Juda och Benjamin, och det ingick och det förbundet att de skulle söka Herren sina fäders Gud av allt sitt hjärta och av all sin själ, och att var och en som icke sökte Herren Israels Gud, han skulle bliva dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Man försökte alltså att återigen upprätta kyrkotukten, och i gamla förbundets tid är den alltså då förbunden med det yttre straffet. Guds församling och nationens medlemmar hör samman. Och Asa avsatte sin egen mor, Maaka, från hennes drottningsvärdighet. Det har vi ett exempel på, en trogen tjänare som inte sätter ens de närmaste släktrelationer framför troheten mot Guds ord. Han högg ned styggelsen, aseran. Han krossade den, han brände upp den i Kidrons dal, får vi veta, andra krönikeboken 15:16. Och en annan konung som på samma sätt som Asa sökte återupprätta den fulla endräkten under Guds ord, det var Josafat. Han utrotade också ur landet de tempelbolare som ännu fanns kvar, vilka hade lämnats kvar i hans fader Asas tid, heter det i första konungaboken 22:47. Och Herren var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar. Vi skiljer ju på Davids första vägar och hans sista vägar. Och han sökte icke baalerna, utan sökte sin faders Gud, och vandrade efter hans bud, och gjorde icke så som Israel, står det. Men sen var det inte många som var trogna. I slutet på 800-talet var det en förskräcklig tid. Men det heter: dock ville Herren icke fördärva Juda för sin tjänare Davids skull, enligt sitt löfte till honom. För löftets skull ville Gud ännu icke fördärva Juda. Och så tar unionismen fart igen. Man låter främmande gudstyrkan komma in i landet mer och mer. Och en av de värsta konungarna är konung Ahas på 700-talet, och då trädde Jesaja fram. Och det är Ahas som skymfar det tecken som är från Gud, jungfruns son, i Jesajas 7:e kapitel. Och därmed så vänder det. Därmed så kungör Jesaja genom sin profet att nu kommer domen oryggligen. Min vredes hand är utsträckt. Jag skall icke längre ta den tillbaka. Och Jesaja får det märkliga uppdraget att förstocka folket. Förstockelsen kommer ju genom den rätta predikan. Jesaja ska predika den rätta läran, men den ska bli till förstockelse, så att de inte ser och icke hör. Och så kan det gå när man har fått höra och återhöra, men icke velat lyssna, utan vänt sig bort ifrån sanningen i otro. Jesaja kapitel 6, verserna 9 och 10 är det klassiska stället för läran om förstockelsen. Och det är många som, ja, moderna teologer som har missförstått detta med förstockelse. Man menar att den varar till en tid och sedan upphävs den. Men så är det icke, utan förstockelsen är definitiv. Det är motsatsen till omvändelse. Endast i några fall kan man använda ordet i vid mening om den som gör sig hård men som ännu icke är förstockad. Men förstockelse i egentlig mening, det är man lever men man är ändå död. Man lever men man är ändå död. Och så drabbas förstockelse, drabbar folket av förstockelse. Dock icke alla. Det finns en kvarleva, en rest. Men de flesta drabbas av denna förstockelse. Och detta kan vi återkomma till ytterligare. Men Herrens kvarleva, kvarlevan av det yttre Israel och det yttre Juda, förenad med alla de hedningar som åkallar Herrens namn, det är Guds sanna folk. Det är det sanna Israel. Om detta talar samme profet Jesaja mycket. Josua på 600-talets senare del var återigen en trogen konung som brände upp offerhöjder och avguda präster och avguda föremål och gjorde en verklig reformation. Men det var för sent. Förstockelsen hade redan kommit, sa vi. Också Juda vill jag förskjuta ifrån mitt ansikte, lika som jag har förskjutit Israel. Ja, jag vill förkasta Jerusalem, denna stad som jag har utvalt, så och det hus var om jag hade sagt mitt namn ska vara där. Men för restens skull så upprätthåller Gud Jerusalem. Han låter det byggas upp. Han låter ett tempel byggas upp efter fångenskapen i Babylon. Men han visar att det är inte det framtida templet, nya förbundets tempel, till det Herren själv. Det härliga tempel som skildras i Hesekiel 40-48 i termer, i typiskt gammaltestamentliga termer. Men ett litet tempel blir uppbyggt och den levitiska gudstjänsten finns där. Ty välsignelsen får inte vika från resten. Men dagen kommer när denna profetia ska gå i fullbordan. Jerusalem förkastas och det hus varom jag sagt mitt namn ska vara det jämnas med marken. Och Jesus säger det ska ske. När han säger jag ska bryta ner detta tempel men på tredje dagen bygga upp det igen, då klargör han vem som är templet. Det är han själv. Och den dag kommer då icke sten ska lämnas på sten, säger han till de lärjungar som pekar på den vackra byggnad som Herodes under så många år arbetade. Och år 70 efter Kristus blev det så. Och Hebreerbrevets författare talar ju gång på gång om detta. När skuggbilderna är borta, när det inte längre är frågan om ett berg som man kan ta på, utan när det är berg, när vi bor på Sions berg i verklig mening, det som man inte tar på med händer, och det berg man bor på när man tror, även om man bor i Stavanger, då är man i Sion och på Sion och i det andliga Jerusalem. Det Jerusalem som det yttre Jerusalem under gamla förbundet skulle representera, men som till slut icke blev ett tjänligt instrument för de andliga och eviga sanningarna och måste överges. I 8:e kapitlets 13:e vers, och hela 8:e kapitlet talas ju om fullbordan i den försoning som Kristus åstadkommer. Då när den gamla ordningen är slut, och när vi får en ordning som vilar på bättre löften, när den har kommit och det har kommit som mönstret och skuggan har talat om, när förlåtelsen från alla synderna har verkställts, då heter det, när han säger ett nytt förbund har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat, men det som föråldras och blivit gammalt, det är nära att försvinna. Jag tror för min del att det här är ett säkert bevis för att Hebreerbrevet har skrivits före år 70. Det som föråldras och blir gammalt, det gamla förbundets ordning, det är nära att försvinna. Och några år förmodligen efter, sen det här är sagt, så las templet och Jerusalem i ruiner. Så har vi då tittat på några saker i Israels historia som vittnar om att Israels existens, dess liv och dess välsignelse kan icke frikopplas från Herrens ord, från Herren. När man vänder hans ord ryggen, när man inte tror honom, när man icke hör vad han säger, då hjälper det inte att man kan hänvisa till vi har Jerusalem, vi har templet, vi har fäderna, vi är Abrahams säd. Nej, då blir svaret, ni har djävulen till eder fader, och Gud är mäktig att av dessa stenar väcka barn åt sig. Av det gamla yttre Israel och dess yttre ordning så förbliver en rest trogna, och denna rest går ut med predikan om fullbordan till hela världen. Det är en skara på 12 judar som går ut, Jesu apostlar, och det var fler än dem som trodde bland judarna, men de allra flesta förkastade grunden för Israels existens, grundvalen, hörnstenen, grundstenen som är Jesus Kristus. Men den sten som byggningsmännen, det gamla Israel, förkastade, den har blivit en hörnsten. Den är Guds sanna, Israels grundval för all evighet. Amen.